biblioteket att ta fram en gemensamma krav för en tjänst som gäller just sån utlåning. Så byter vi ämne. I Borås hölls idag en så kallad bevistalan mot en 14-årig pojke som misstänks för mordförsök efter en knivattack på en kvinna i Borås i januari. Pojken har varit aktiv i chattforum på nätet där medlemmarna uppmanas att begå våldsdåd. Åklagare i fallet är Louise Bremander.
Det är en medelålders kvinna som i januari i år blir överfallen och knivhuggen i ryggen. Han livesände eller livestreamade själva händelsen.
14-åringen är omhändertagen av socialtjänsten och i det beslutet framgår att han varit med i olika chattgrupper på nätet och haft material som kopplas till högerextremism och internetrörelsen No Lives Matter som uppmanar medlemmarna till våldsdåd och sprider manualer på hur man ska göra. Åklagare Louise Bremander igen.
Om det skulle vara ett motiv till händelsen eller en del av anledningen till dådet, det kan inte jag svara på i dagsläget.
Tingsrätten håller bevistalan, parter och ombud kallas till sal 14.
Samtidigt hölls idag en bevistalan i ett liknande fall där en man i 80-årsåldern med rullator knivhöggs i ryggen i Hässelby i västra Stockholm i höstas. Misstänkt är en annan då 14-årig pojke. Också han var aktiv i forum på nätet där medlemmarna uppmanas till våldsdåd och filmade och livesände överfallet i en chattgrupp på nätet.
Vi kan vänta utanför länge.
Pojken var klädd i en grå luvtröja när han skulle föras in från en sidodörr. Innan han fick komma in beslutade rättens ordförande om sekretess med hänsyn till hans ålder och alla utomstående fick gå ut ur salen. Bevistalan är en form av rättegång som kan hållas när en person under 15 år misstänks för allvarliga brott. Louise Bremander, åklagare i utredningen om knivöverfallet i Borås igen.
Det som tingsrätten kommer göra det är ju att pröva själva skuldfrågan men inte utdöma någon typ av påföljd.
Reporter Henrika Åkerman. Nu om avtalsrörelsen där fack och arbetsgivare för första gången har kommit överens om att införa arbetstidsförkortning även i tjänstesektorn. Det gäller IT-branschen och det är en framgång för facket, säger Sveriges ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius.
Ja, men det som är speciellt är att det är första gången det här händer att vi också får in en arbetstidsförkortning. Det har ju varit vanligt inom industrin tidigare, men nu har vi också kommit in här. Och det som är också mycket viktigt tycker jag det är att vi kan visa att vi parter faktiskt kan hantera de här frågorna själv när det gäller arbetstid och inte lämna över det till politikerna.
Det nya avtalet för IT-branschen följer industrins nysatta märke med löneökningar på 6,4% över 2 år. Men en del av det ska gå till arbetstidsförkortning. 2026, när förmånen som har funnits i industrin i många år också införs i tjänstesektorn, så innebär det att arbetstiden kortas med motsvarande en dag per år, det säger Camilla Frankelius.
Det här är ju bara en början. Vi har ju naturligtvis ambitioner om att vi ska bygga ut det här med arbetstidsförkortning även inom IT-branschen.
Det är arbetsgivarorganisationen Tech Sverige som har tecknat avtal med facken Unionen, Akavia och Sveriges ingenjörer. Arbetsgivarna vill egentligen inte ha någon arbetstidsförkortning i sektorn, enligt förhandlingschef Einar Humlin.
Nej, men det var ju ett ultimativt krav. Det var ju en dealbreaker för facken. Och det är klart, det måste ju alla arbetsgivarorganisationer beakta när man slutför förhandlingar.
Å andra sidan har vissa regler blivit mer flexibla till fördel för IT- och techföretagen. Till exempel att arbete på natten nu tillåts. Sveriges ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius hoppas att uppgörelsen blir en språngbräda för andra som kräver arbetstidsförkortning.
Tanken är ju naturligtvis att andra ska kunna följa efter oss och också träffa likadana avtal som vi gjort med arbetstidsförkortning i och att det kan gälla alla fackliga organisationer och alla branscher som kommer här efter.
Reporter Anders Hjelmin. Nu är Radiosporten med Jenny Rask.
Och sporten börjar med nyheten att svenska fotbollslandslagen får förstärkt stöd till spelande föräldrar. Syftet är att det ska bli enklare att kombinera föräldraskap med landslagsspel. Det gäller både på dam- och herrsidan. Vi hör Sveriges lagkapten Magdalena Eriksson.
Det här har varit en punkt som har varit väldigt viktig för oss spelare att få förtydligat och få in. För att det känns bara rätt i tiden att det ska gå att kombinera föräldraskap med en elitsatsning på fotboll.
Den alpina stjärnan Federica Brioni har kraschat under tävlingar i Italien idag och drabbats av flera benbrott. Brioni är Italiens stora affischnamn inför kommande vinter-OS i Milano Cortina. Finland drar sig ur bandy-VM nästa år eftersom man inte har råd att skicka varken herr- eller damlag. Det är ett digert slutspelsport extra som väntar med start ikväll klockan 19 i P4.
En person hittades död i samband med en brand längs med järnvägsspåret i Hova i Gullspångs kommun idag. Räddningstjänsten larmades och när det brann i vegetationen och när branden var släckt hittades vad som bedöms vara kvarlevor av en avliden person, skriver polisen på sin hemsida. Eftersom omständigheterna är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. Imorgon får Götaland och Svealand mest sol, men under eftermiddagen passerar tätare moln söderut, främst i östra Svealand. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Från 10 till 15 grader i söder till i norra Lapplandsfjällen 2 till 7 minusgrader. Och med det så är det dags att avrunda nyheterna kvart i sex som producerades av Louise Steinberger. Nu är det dags för det politiska spelet.
Massavhopp från Liberalerna får Johan Persson att svettas och regeringens vurm för vandel tar sig hela vägen in i lagboken. Du lyssnar på det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som vi spelar in torsdagen den 3 april. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen. Hej Helena Isén.
Hejsan.
Hej Fredrik Furtenbach.
Hej Parisa.
Ja, det är ganska mycket vi ska prata om i dagens program, så vi kan ju bara ge oss på dagens första lilla krummelur. Fredrik Federley gör comeback. Han kan i helgen väljas till ledamot i Centerns distriktsstyrelse i Dalarna. Helena, hur uppseendeväckande är den här återkomsten?
Det är ganska uppseendeväckande. Han levde ju ihop med en dömd pedofil och fick lämna Centerpartiet på grund av detta. Och nu ska han då in som ordinarie ledamot i partidistriktets styrelse i Dalarna, om det nu blir så. Jag tippar personligen att det föranleder en viss krishantering i partihögkvarteret i Gamla stan. Om det nu finns någon fungerande verksamhet där just nu i partiledarskarven.
Just det, för vi pratade ju om Centerpartiet här veckan om att de letar med ljus och lykta efter ny partiledare efter Muharrem Demiroks avgång.
Ja, nu får de ha lite fler ljus och lite fler lyktor, för nu har Anna-Karin Hatt, som många trodde skulle bli, till exempel vi.
Ja.
Hoppat av. Mm.
Starka lyktor får de ha nu.
Jätte. Det finns ingen annan att satsa sina pengar på. Vi ska inte satsa, vi uppmanar inte till hasard, men det finns ingen annan nu, eller som du skulle gissa på?
Du vet vad jag har sagt tidigare. Behöver jag upprepa det?
Ja, det behöver du.
Alltid.
Nej, men jag har ju haft teorin att man inte ska helt räkna ut Emil Källström, den tidigare ekonomisk-politiska talespersonen. Mm. Men alla andra räknar ju ut honom. Så vi får se. Sen så återstår väl då Martin Ådahl, som gärna vill, verkar det som är nuvarande ekonomisk-politiska talespersonen. Och Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson, och Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson. Sen kan det ju dyka upp någon ur gömmorna som vi inte har koll på.
Mm.
Ja, det kan det ju alltid.
Vi får väl se var det här tar vägen. Det kommer finnas anledning att ta upp Centerpartiets partiledarresa. Vi går vidare helt enkelt. Vi ska ju prata om vandelsutredningen. Men vi kan väl börja från början av veckan. Liberalerna har ju haft skakiga dagar, minst sagt. På ett bräde meddelade tre toppliberaler att de lämnade sina poster. Och bland annat var det jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Men även då kanslichefen och partisekreteraren för Liberalerna kastade in handduken i måndags. Puh! Vilken vecka Johan Persson har haft.
Mm.
Vad betyder de här avhoppen för det redan skakiga läget i partiet?
Ja, alltså det är ju lite hela havet stormar och det är ju i och för sig då inget ovanligt i Liberalerna just. Annars så hade de väl hoppats kanske på en lite lugn vår, Johan Persson, inför det här kommunmötet i Karlstad som de hade med flera hundra liberalpartister. Så hade han en pressträff där han verkade jätteglad över det här nya visionsprogrammet som vi har pratat om tidigare, med, som är döpt efter Selma Lagerlöf, tidig liberal. Men det blev inte så lugnt och fint som man hade tänkt sig. Så att jobbigt läge.
För det skulle ju liksom bli en ny start för partiet, det här Selma-projektet. Man ska hitta sin identitet och vad partiet är. Istället måste man hantera det här.
Ja, precis. Och de här tre personerna betyder ju ingenting för väljarna. Men... Nej, men det får man väl ändå säga.
Kan jag bara säga vilka det var. Jämställdhetsminister Paulina Brandberg, partisekreterare sen bara ett år tillbaka Jakob Olofsgård och sen så kanslichef Oskar Våglund Söderström.
Ja, och, men eftersom det här nu skedde då samtidigt och dessutom partisekreterarens förklaring var väldigt svag så triggade ju redaktionerna och journalisterna såklart, så att nu blockerar detta ju annat för Liberalerna så som det gör när ett parti är i blåsväder. Man får prata om inte om sin politik utan om andra saker.
Och sen är det ju inte så lätt, jag menar det här är ju blytunga poster i partiet. Väljarna, som Fredrik säger, struntar ju det här, men en minister och en partisekreterare och dessutom kanslichef, de ska ju ersättas och det är turbulent för Liberalerna.
Och det är kanske inte Sveriges mest attraktiva jobb det här partisekreterarejobbet, eftersom partisekreteraren bland annat ska hålla ihop ett parti och få det att dra i samma riktning och kommunicera på samma sätt.
Just det.
Och Liberalerna byter partisekreterare som andra byter skjorta.
Kalsonger. Okej. Okay. och Liberalerna är ett parti som drar åt massa olika håll. Så det är ett extra svårt jobb. Paulina Brandberg då, hon satt ju som minister. Det blev drygt 2 år för henne. Vad blir hennes eftermäle?
Hon var ju något av en kändisrekrytering. Hon var högprofilerad åklagare som då rekryterades till politiken. Och det där är ju inte alltid så lätt. Och hon har väl inte precis gjort så mycket väsen av sig som partiet hade hoppats. Kanske i bland annat hedersfrågor. Det där är ju en liberalpartistisk jämställdhetsspecialitet.
Mm.
Men även denna sak, alltså att agera mot hedersförtryck, verkar stöta på en del patrull i vänsterfalangen i partiet. Jag tror inte att det är så lätt där heller. De hade Sabuni som jobbade mot hedersförtryck. De rekryterade Juno Blom. Hon var samordnare tidigare mot hedersvåld. Hon fick ge upp. Även Robert Hanna profilerar på det området. Bland annat motståndare tror jag till slöja på småflickor.
Mm.
Har lämnat nu och gått till Moderaterna dessutom. Just det. Så att det kanske inte är så lätt att vara jämställdhetsaktivist i Liberalerna trots allt.
Och det här med kändisrekryteringar inom citationstecken känns ju väldigt ofta som någonting som bara är kul för partiet exakt när det sker. Sen blir det inte så kul.
Ofta inte.
Nej. Men man måste väl fråga vad hon var känd för. Och man kommer ju inte runt det här med bananfobin att det är det enda hon har fått uppmärksamhet för. Å andra sidan har hon fått den uppmärksamheten från New Delhi till Belgrad.
Just det, där blev hon ju känd på riktigt, får man säga. Det var genomslaget. Men det är inget bra, eller det är kanske inte det roligaste att vara ihågkommen för.
Nej, precis. Och hon har ju jättesvaga förtroende siffror. Hon ligger i botten på ministrarnas ranking tillsammans med sin partikollega Mats Persson.
Och det är ju ingenting man minns så där som hon har stuckit ut med i jämställdhetsfrågor. Det som Johan Persson nämnde var att hedersvåld just då har blivit ett jämställdhetspolitiskt delmål. Att det skulle vara något att skryta med, det är ingen som förstår vad det innebär.
Nej. Okej, så hon har haft svårt att slå sig fram helt enkelt och visa vad hon vill driva för politik?
Jag tycker det.
Och sen den här jämställdhetsministerposten, hennes post är ju inte särskilt tung. Det kräver ju en begåvning utöver det vanliga att bli känd om man inte leder ett departement eller har en lång politisk karriär.
En Maggan Winberg eller något sånt, om ni minns.
Ja.
Ja. Okej, de här strömavhoppen kommer ju kort efter, ja man får väl kalla det ett avhopp, en av Liberalernas starkaste internkritiker Anna Starbrink meddelade tidigare i år att hon har fått ett nytt jobb och det är som överdirektör på MSB. Finns det något samband där, hennes profil som obstruerande liberal och den här utnämningen då till det nya jobbet?
Jag har hört för länge sedan att hon hade meddelat sina partivänner att hon inte hade tänkt att kandidera i nästa val. Så att det här är väl någonting som hon har ruvat på ett tag då. Och det är väl mycket möjligt att partiets linje, som hon ju är emot, hon gillar ju i grund och botten inte Tidösamarbetet med Sverigedemokraterna, att hon har tröttnat på det helt enkelt. Sen kan det väl också spela in att det går väldigt dåligt för partiet.
Mm. Och hon fick ju det där jobbet så att säga gratis. Alltså, det, hon sökte efter att tiden hade gått ut. Och, alltså, det var helt uppenbart att här, varsågod, ta det här jobbet.
Ja, 9 månader efter att ansökningstiden hade gått ut så kom hon in med en ansökan.
Mm.
Okej, men då blir partiet ändå av med en av sina största debattörer. Hon har ju varit emot tiggeriförbudet och även i debatten om att man ska avgiftsbelägga tolkar i vården.
För folk som kommer från andra länder.
Ja, ja det är ju det är ofta de som behöver tolkar.
Men hon har ju haft viss framgång där, därför att det blev ju undantag enligt hennes linje och Liberalernas linje i tolkavgiftsfrågan i direktiven i alla fall. Och likadant så är det väl ingen som tror att det kommer att läggas fram något förslag om nationellt tiggeriförbud, för det är även Kristdemokraterna emot. Så att hon har ju haft viss framgång.
Men nu blir det lugnare för Liberalerna, i alla fall på den.
Ja, men nu är det så här att Robert Hanna då, som också har hoppat av som jag nämnde, han ersätts ju av en jättearg kritiker till SD-samarbetet från Göteborg som heter Helene Odenjung. Så att en ut, en in.
Men det finns ett läge, nu vet jag inte om vi kan slå fast att det är det som gäller i Liberalerna, men det finns ett läge i partiet när val närmar sig som jag tycker är väldigt spännande, som jag alltid tyckte är kul eller roligt utifrån sett. Och det är det här med att när det går dåligt i ett parti och kanske speciellt om man sitter i regering, då har man ju ändå ganska många, man har ganska många tjänstemän, man har presssekreterare och andra då. Och så uppstår det ett läge när väldigt många människor som av en händelse försvinner till nya spännande jobb och nya spännande utmaningar.
Att de ett år innan valet helt plötsligt får möjligheten att utveckla sig på annat håll.
Och är det till exempel en socialdemokratisk regering som det ser väldigt mörkt ut, för då får många plötsligt till ett jättespännande jobb inom facket och det ska bli så roligt.
Okej, åter till veckans avgångar då. Ett pressmeddelande om Brandbergs avgång gick ut i måndag, så där hänvisade den före detta ministern till sin familj och att en valrörelse kräver att man lägger in en extra växel. Att så många hoppade av så plötsligt och samtidigt väckte ju förstås frågor, och Johan Persson fick en del frågor i veckan.
Men de har redovisat att de avgår med de skäl de har angivit, och det är klart att nu sammanfaller ju det, så då kan jag förstå att man ställer frågan, men jag har inget annat att säga än att jag hänvisar till deras besked.
Han låter ju rätt pressad, Fredrik.
Ja, jo, men det är ju igång spekulationer om att det finns andra orsaker såklart, och det är inte så konstigt. Och han har ju då, en sak som han sa här till exempel var att han vet inte mer. Det där skulle han kunna få problem för.
Om det visar sig att han vet mer?
Ja.
Mm. Okej, så hur problematisk skulle du säga att den här diskussionen är för partiet då?
Ja, den är problematisk faktiskt, och det är lite svårt att säga hur stort detta blir eftersom jobbet fortsätter på redaktionerna, så att vi får se.
Vi får se, okej. Det finns ju många tänkbara skäl till att politiker väljer att avgå, och snabbt drar ju spekulationscirkusen igång. Är det okej att hålla inne med varför någon avgår, eller förtjänar väljarna att alltid få veta precis skälet?
Alltså, om någon är folkvald så tycker nog jag att den bör ha någon form av förklaring om man lämnar i förtid. Sen måste man ju inte fläka ut sitt privatliv eller så, men någon form av förklaring tycker jag nog att den som har röstat på en person förtjänar.
Alltså det är jättenormalt att de bara säger just det här att jag orkar inte en lång period framåt ytterligare och så vidare, eller att nu har jag gjort det här så länge och nu vill jag ha nya utmaningar och så här. I det här fallet så är det ju inte länge, utan de är ju ganska nya.
Det är väl inte så konstigt då att det blir en diskussion om själen bakom?
Nej, nej, så är det ju såklart. Mm. Och det är ju så att man ber om det när det sker samtidigt. Så.
Okej, tajmingen då? Är det bra eller dåligt att det här sker ett år innan valet, drygt ett år? Alltså, man kan väl också se det som positivt att, att Johan Persson har lite tid på sig.
Jag tror vi har nämnt det förut att det finns två tidpunkter som är väldigt vanliga för politiker att avgå. Och det är ju då strax efter ett val som man har förlorat och det är när det närmar sig nästa val. Och en väldigt sån här traditionell, som många säger som jobbar med både politik och journalistik, är att ett år bör efterträdaren ändå ha på sig. Sen så blir det ju inte alls alltid så. Johan Persson tillträdde ju i panik med kort till valet och så. Mm.
Jämställdhets- och arbetslivsministern då, Brandberg, hon ersätts av en ny person, Nina Larsson, som bland annat har en bakgrund som officer inom försvaret, vilket hon själv framhöll när hon mötte pressen.
Och när jag första gången där kom in i matsalen så satt det hundratals värnpliktiga och åt sin lunch. Och det blev helt tyst. Och alla stirrade på mig. Och allt jag kunde tänka på det var tappa inte brickan. Lite som nu då, men ändå inte.
Fredrik, du satt ju i rummet. Hur flög det där skämtet?
Alltså, jag tyckte själv att det var lite kul, så möjligen överskattade jag hur... väl det flög.
För lyssnare av den här podden vet ju också att din humor kanske är annorlunda än de flesta.
Ja.
Okej, det var ändå en ganska mänsklig iakttagelse tyckte jag. Jo. Det var en fin anekdot att dela med sig.
Ja, precis. Och den hade ju en annan poäng också såklart. Och det var ju det här med att hon har ju inte jobbat i riksdagen med jämställdhetsfrågor till exempel. Utan hon... De återkom under den här pressträffen till att hon har liksom känt detta in på bara skinnet under så lång tid. Det vill säga hon har varit kvinna i en mycket mansdominerad värld och sådär.
Och det gör henne väl lämpad att hantera jämställdhetsfrågor?
Ja, det var tanken. Och hon sa också att hon alltid har varit väldigt engagerad i detta. Men det får man i så fall ta hennes ord på, för det syns inte riktigt i CV:t.
Ouch, okej. Okay. Förutom det där då, vem är hon? Förutom att vara officer.
Ja, jag fick höra från en person i ett annat parti att hon är den bästa liberalerna kunde välja. Den personen tycker att Nina Larsson har bevisat sig under åren som riksdagsledamot och partisekreterare. Hon var ju det 2006-2014. Att hon är skärpt och kompetent. Jag har väldigt svaga minnen av henne, ska erkännas. Jag minns inte att hon har gjort sig... bemärkt på något särskilt sätt. Men hon är nog mycket en person som har verkat inåt och inte lika mycket utåt. Mm. Och sådana behövs ju också.
Ja, men jag minns henne som en sån där, så som folk kan vara, som är inom militären. En sån där person som går upp före arbetsdagen och joggar med någon jättetung packning. Och...
Det låter som någon Ulf Kristersson kan tycka om.
Ja, ja, det kan det nog vara, ja.
Briefar varandra i joggingspåret,
ja, utan att vara andfådda. Hur tung packningen ska vara.
Okej, men om man tänker sig att man tillsätter med en person då som inte har just jobbat med jämställdhetsfrågor, kan man då dra slutsatsen att just den här posten inte är så prioriterad?
Det finns ju också de nu då som menar att det här var också ett helt stensäkert kort. Alltså hon gör ingen falang arg eller irriterad, utan hon är bara helt skademinimerande.
Mm.
Och att det är det Johan Persson håller på med nu. Han vill till varje pris hålla ihop partiet. Ingenting får sticka ut och göra någon arg. Och lite grann är det väl kanske så. Jag tyckte att hon pratade lite fluffigt om jämställdhet, men det är väl mycket möjligt att som liberal så är man engagerad i de här frågorna och att hon kan, att det är upp till bevis lite grann, men det är mycket möjligt att hon kan leva upp till förväntningarna.
Vi får väl se. Vi lämnar Liberalerna för den här gången och går över till ett ämne som visserligen Liberalerna kan vara intresserade av, nämligen den omdiskuterade vandelsutredningen.
Man ska till att börja med följa svenska lagar och sen så ska man helt enkelt leva på ett skötsamt sätt. Jag är helt övertygad om att de allra flesta människor förstår precis vad vi menar kopplat till detta.
Migrationsminister Johan Forssell var det som i veckan tog emot den här utredningen. 2023 tillsatte regeringen den här utredningen för att titta på vilka bristande levnadssätt som skulle kunna leda till att en person utvisas eller får sitt uppehållstillstånd indraget. Och i veckan var det då dags att få höra vad utredaren landat i, Vad landade han i?
Ja, men fler ska nekas då uppehållstillstånd eller få det indraget. Och det gäller inte bara vid brott som idag, utan även då bristande vandel som det då kallas. Alltså att man missköter sig på olika sätt.
Vi kan väl ta det här från början då, för redan när detta presenterades då för något år sedan, alltså när Tidösamarbetets olika punkter skulle nagelfaras och det här med vandel kom upp redan då, då var det flera som ställde en och samma fråga, Fredrik, nämligen vad heter vandel på tyska?
Ja, det var ju den vanligaste frågan. Och jag är glad att du frågade det, och det heter vandel.
Säger han med någon sån här norsk brytning.
Tyckte du?
Vandel. Okej, men skämt åsido.
Det är lågtyska och betyder vandring, levnadslopp, men även förändring.
Det var vackert.
Och det var ett pigt och fräscht ord på 1600-talet.
Ja. Och nu får det gör också comeback.
Ja, och det tycker jag är mer intressant än vad det kan låta som. Därför att det här förslaget är ju från början en SD-baby, måste man säga. Och det hånades ju sen väldigt mycket från rödgrönt håll, och det har ju debatterats i förväg jättemycket. Och det ledde ju till att det här ordet vandel användes då ett tag inte särskilt mycket av den här regeringen. Alltså instruktionerna till den här utredningen, så vore vandel nästan borta.
Och var det inte helt borta?
Jag tror det nämndes två gånger, men hederligt levnadssätt nämndes 47 eller något sånt där. Så det var hederligt levnadssätt istället. Och ordet kom från början av att Moderaterna tyckte att det här, vi kan inte, Sverigedemokraterna använde ordet asocialitet eller asocialt levande. Mm. Och då menade Moderaterna i regeringskansliet att det här ordet kan vi inte använda, det är inget juridiskt ord, vad ska vi byta ut emot? Och så tog man ordet vandel som finns i lagstiftningen och har funnits i utlänningslagen förr, men var lite på dekis, får man säga. Och sen blev det då som sagt väldigt hånat och omstritt och verkade vara på väg ut, men nu är det då tillbaks.
Okej, så man ville röra sig bort från det som var strikt brottsligt, man ville ha något annat.
Ja, lite bredare.
Ja.
Och utredaren själv skriver att han föreslår att definitionen ska vara att en utlänning lever på ett hederligt och skötsamt sätt och därmed följer gällande författningar samt i Sverige verkställbara avgöranden och andra beslut av domstolar och myndigheter. Det är hans definition.
Ja, så man kan ju sammanfatta det till följer lagar, domstolsbeslut och myndighetsbeslut. Men också, visar det ju sig när man bara sköter sig på andra sätt också.
Det blev ju en rätt våldsam debatt när det här begreppet drogs upp, och vi kan väl fräscha upp minnet lite om hur den här debatten har låtit i riksdagens kammare.
Då vill jag ändå först fråga, hur är tveksam vandel grov brottslighet?
När regeringen hade sin presskonferens kring denna så hade ordet vandel ändrats till hederligt levnadssätt, och ministern intygade att man inte ska jaga de som finns i utsatthet.
Hämtat från tidigare förarbeten nämns även prostitution som ett exempel.
Vi ska alltså nu få en slags moralpolis.
Då har du enligt min bedömning inte en bristande vandel för den personen, för att du gör någonting emot din vilja.
Mycket svepande formuleringar i Tidöavtalets vandelsparagraf.
Tydliga skrivningar om att hänsyn ska tas till personliga omständigheter och det personliga ansvaret.
Johan Forssell fick det att låta som att det var så självklart vad det här betyder, men det känns som att det har varit ganska oklart i kammaren exakt vad man menar.
Ja, men verkligen. Det är ingen som har vetat riktigt vad det ska betyda faktiskt. Ju.
Men nu finns det ju
en lista som sagt.
För att undvika att det blir godtyckliga bedömningar som oppositionen menar är risken.
Ja, det kan man säga. Ska vi dra några av hans exempel här?
Ja, det kan
kanske. Ja, men det kan vara en ovilja att betala skulder, det vill säga inte bara att man inte vill, utan så att kronofogden kopplas in. Återkommande mindre brott, som bötesbrott till exempel, straffavgifter, återkrav, att ta emot bidrag som man inte har rätt till, missbruka välfärdssystemet kallar utredaren detta. Bristande regel efterlevnad eller att man inte rättar sig efter grundläggande svenska värderingar och handlingssätt. Olika säkerhetshot, medverkan eller samröre med bland annat kriminella nätverk eller våldsbejakande organisationer. Och bland det där som är då med fortfarande mest frågetecken kring och mest kanske känsligt, det är ju just det där med rätta sig efter grundläggande svenska värderingar. Vad är det? Det kan ju då vara sånt man säger till exempel, trots att det inte är brottsligt att säga det.
Just yttranden.
Ja, precis. Utredaren talade om yttranden med vissa konsekvenser. Om konsekvensen hotar allmän ordning och säkerhet. Regeringen nämner till exempel det här med att om man har deltagit i den här så kallade LVU-kampanjen som var rykten om att socialen tar muslimska barn, om man sprider en sån desinformation medvetet. Det skulle kunna vara ett sånt exempel. Även koranbränningar, om man gör det då med någon form av systematik, men ändå inte går så långt att man blir dömd för hets mot folkgrupp.
Sen var han ganska noga med att betona då att det sker vandelsprövning för olika människor redan idag, och han var också noga med att betona att det här har funnits tidigare och så vidare.
Det här blir ju, effekten här blir ju att svenska medborgare får ju, det är ju enklare att avgöra exakt vad de får lov att säga och göra. Det här som vi pratar om nu, det gäller ju då inte svenska medborgare, utan det gäller ju, det kommer i praktiken framför allt gälla arbetskraftsinvandrare, de som är anhöriga till arbetskraftsinvandrare, de som är anhöriga till asyl, personer som har fått asyl,
studenter.
Och studenter. Det vill säga, det här vi pratar om gäller huvudsakligen inte människor som är här på asyl.
Och då sitter jag inne med siffror på detta. Det kunde de ju inte redovisa.
Wow, de har kommit längre än
ja,
nu.
Ja, det visste de inte ministern? Hur många det skulle omfattas.
Nej, de hade ju ingen aning. Jag har pratat med Migrationsverket här på morgonen och då visar sig att det finns 500 000 giltiga uppehållstillstånd i Sverige just nu. Utav dem så är det då 140 000 som har skyddsskäl, och de omfattas i mindre utsträckning av detta då, i och med att de omfattas av EU-rätt och skyddsskälen trumfar så att säga den här typen av prövning. Men resten ska då omfattas, om jag fattar det rätt.
Okej, de här människorna får då hålla tungan rätt i mun och tänka lite på vad man säger, men det blir då olika regler för medborgare och människor med uppehållstillstånd. Vilken yttrandefrihet man har.
Ja, och det kommer ju att bli och är redan en stor diskussion om det då, att yttrandefriheten ska inte gälla alla på samma sätt. Sen är det ju stor skillnad mellan att vara svensk medborgare i massa andra avseenden också. Så att, och hela poängen här är ju, vad man förstår, är ju att andemeningen här ska vara att har du ett uppehållstillstånd i Sverige men inte medborgarskap, då är du gäst och då ska du uppföra dig. Jag tror att det här handlar väldigt mycket om signalpolitik. Kommer du hit så uppför dig.
Ja, men precis, och det framgår väl tydligare då i Tidöavtalet egentligen, därför att där talar man om att den som åtnjuter den svenska gästfriheten har en skyldighet att uppvisa respekt till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. Det är tydligare där.
Mm. Och det är det egentligen som skiljer hur det har jämfört med hur det har sett ut tidigare, för vi har ju haft vandelsprövning i utlänningslagstiftningen sedan 50-talet, och så har det böljat lite fram och tillbaka hur man har betonat det, men det som skiljer nu då är just det här med att det är knutet till svenska värderingar.
Mm. Okej, den här signalpolitiken, ett gäng rektorer från stora universitet i landet är ju oroliga för vilken signalpolitik det här kan sända, att deras studenter, eller att utländska studenter kanske inte söker sig till Sverige eftersom det kanske leder till att man blir utvisad om man säger fel sak. Det uttryckte de i en debattartikel. Vi får se hur det blir med den saken. Framåt då, kommer det här liksom leda till att fler utvisas, eller, för på Johan Forssell lät det ju som att han hoppades på att signalen skulle nå fram och att man skötte sig istället.
Det är ju väldigt mycket som är oklart här, och det hymlar inte utredaren med, utan han menar då att först ska Migrationsverket då försöka tillämpa detta. Det kommer bli överklaganden sannolikt ända upp i Migrationsöverdomstolen, och det innebär att det kommer ju faktiskt kunna ta ganska många år innan vi vet exakt hur de här reglerna fungerar. Mm.
Sen är det så här att en myndighet som heter Delmi som sysslar med migrationsfrågor har kartlagt hur det ser ut i andra länder. Till exempel i det stora mottagarlandet Tyskland så är det ofta vandelsprövning, men det har ingen större effekt. Det fattades beslut mellan 2020 och 2023 i 475 000 ärenden, och bara 4% av uppehållstillstånden drogs tillbaka.
Och även i de fall som uppehållstillstånd dras tillbaka så har det då varit svårt att genomföra utvisningar. I Norge uttalade regeringen 2016 en ambition att återkalla fler uppehållstillstånd, skriver de i sin rapport. Men det visade sig vara svårt genomförbart.
Innan vi lämnar vandeln, bara den här frågan om prostitution då, den, vi hörde ju det där collaget och den frågan fick ju även Johan Forsell. Hur blir det med den saken?
Ja, men det här är ju en annan väldigt, en av de intressantaste punkterna faktiskt, det tycker jag. Därför att det har varit väldigt mycket bråk om det. De som har kritiserat den här tanken har sagt att väldigt många är ju brottsoffer som är prostituerade. Även inom Liberalerna var det mycket liv om detta. En av de som protesterade var Paulina Brandberg. Där förstod inte ett ord i instruktionerna till utredningen om prostitution. Men nu verkar det ju faktiskt uppenbarligen som att prostitution är, den är tillbaka, eller den är inte borta från brädet, utan därför att utredaren och Johan Forsell pratar om att det är inte prostitutionen i sig då som skulle kunna vara dålig vandel, men då får man ju då en inkomst som ju då sannolikt är svart. Ja, men nu ska jag förenkla lite grann. Så uppenbarligen så utesluter de inte att man skulle kunna bli av med sitt uppehållstillstånd eller få det, inte få det förlängt. I alla fall att det är en indikator på att det skulle kunna bli så ihop med annat då, om man är prostituerad.
Okej, så med tanke på att man inte kan vara prostituerad vitt så blir det ju prostitutionen.
Ja, det är en väldigt omdiskuterad fråga det där med skatten eller inte. Men ja, precis, det, man kan väl säga det. Och här finns väl två punkter som jag är lite förvånad över att regeringen inte har skademinimerat mera. Och det här är väl den allvarligaste egentligen, för här kommer ju såklart kritiken fortsätta och många frågor fortsätta. Och det andra är väl möjligen trots allt det här med att man använder ordet vandel igen. För det har ju liksom varit en symbol ganska mycket i debatten och har skojats och hånats väldigt mycket mer.
Mm. Håller med.
Med det säger vi tack och adjö. Helena Essén, Fredrik Furtenbach, Therese Rosenvinge var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Så backar vi tillbaka till helgen och lyssnar till när radiokorrespondenterna i Ryssland sände inför publik.
Putin öppnar för samtal med Europa om vägen till fred, men villkoret är att byta ut Ukrainas regering. Välkomna till radiokorrespondenterna i Ryssland på poddfest på Fotografiska i Stockholm inför en poddlysten publik. Och det är förstås många som lyssnar i appen just nu. Idag är det den 29 mars och med mig på scenen har jag tidigare Moskva-korrespondenten Stig Fredriksson. Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Maria Persson Löfgren. Militärexpert Joakim Pasukivi. Och radions Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. För bara ett par dagar sedan i norra Ryssland på en militärbas i Murmansk säger Putin att han är beredd att prata med Europa om vägen till fred genom att först bestämma hur ledningen i Kiev ska bort. Vad är det Putin vill se?
Ja, men på kort sikt så vill han ju såklart förhala fredssamtalen, förhala fredsprocessen som på ett visst sätt är igång just nu. Det är väl hans primära mål att avleda uppmärksamheten från det verkliga problemet som ligger på bordet, och det är att Ryssland för krig i Ukraina. Det andra mer långsiktiga är ju att bryta ner Ukraina bit för bit, att så tvivel om Ukrainas ledning, så tvivel om president Zelenskyjs legitimitet, och på sikt i hans önskevärld så skulle det sitta en Putin-vänlig marionett i Kiev.
Vad är det för slags erbjudande som Putin kommer med till Europa, Stig?
Alltså för mig så var det här talet i Murmansk rena gallimatias. Därför att för mig visade det att Putin är ur kontakt med verkligheten. Han har ingen kontakt med verkligheten. Han beskrev det som att i Kiev så sitter det nationalister vid makten. Han kallar dem nynazister. Och det är nynazister som styr i Kiev, och det gäller att få bort dem. Och sen så ska man ersätta dem med något temporärt styre, och sen så ska det bli val. Och då ska man alltså få, som Lubna säger, en Moskva-vänlig regim i Kiev. Och jag kan inte tänka mig att någon i Europa vill nappa på det här, inte ens Orbán i Ungern.
Och vid samma tillfälle då i Murmansk så säger Putin också att Ryssland har anledning att tro att de kan göra slut på ukrainarna i det pågående kriget. Varför är det viktigt för honom att säga det här nu, Joakim?
framförallt två saker. Det ena är att fortsätta förstärka budskapet att allting går bra. Vi har vunnit det här kriget i över 3 år. Men att man fortfarande håller på att vinna det. Och det gör då att man inbillar sig, tror jag, att man kan säga såna här saker och förhandla ur en styrkeposition. Och dessutom nu med den nya Trump-administrationen i USA så får man gehör för det där. Att man, ja men ryssarna håller ju på och vinner. Och dessutom har det visat sig nu att den administrationen är beredd att ge ryssarna saker redan före de ber om det. Så att här finns det då möjlighet att genom att säga att nej men vi håller ju på med det här. Det är inrikespolitiskt viktigt för Trump att få slut på kriget och då kanske han är beredd att ge ryssarna ännu mer. Jag tror att båda de här sakerna figurerar.
Maria, varför vill inte Putin prata fred förrän han säger att Zelensky är borta?
Det här är ju väldigt avslöjande, det som han sa i Murmansk avslöjar honom som den diktator han är. Nämligen han säger så här, det går inte att skriva under ett avtal med den här regeringen för sen blir det val och så kommer det en ny regering och sen blir det val och så blir det en ny regering. Det brukar kallas för demokrati att man har det. Men här avslöjar han alltså att det går inte att göra upp med ett land där man byter regeringar. För det har man ju inte gjort i Ryssland på över 20 år.
Vi är i ett läge där det ska finnas en muntlig överenskommelse mellan Ryssland och Ukraina om att inte beskjuta varandras energiinfrastruktur. Inget avtal är undertecknat. Det finns ingen struktur som övervakar den här överenskommelsen. Och nu anklagar båda sidor varandra för att bryta mot den. Vad är problemet med den här överenskommelsen, Joakim?
Ja, det är väl allt. Du nämnde ju alla problemen. Det är ett muntligt uttalande som inte är klart vad det omfattar, vilka sanktionsregimer det finns om man bryter mot det och hur det ska övervakas. Så båda sidorna motsätter sig motpartens förslag om hur det skulle kunna gå till. Alltså styrkor. Putin vill ha BRICS-länderna genom FN som ska övervaka det här, på ukrainsk mark naturligtvis.
Det är de här stora ekonomierna, och det är ju alla, det är Indien, Kina, Sydafrika.
Det är Putins, inte kompisar, för han har extremt få. Men han har till och med talat om Nordkorea, vilket ju är alltid en intressant vinkel. Men att Indien, Kina som du säger, och Brasilien, Sydafrika plus andra länder i det som kallas globala syd, det vill säga sådana som håller med i största allmänhet, att de ska göra det här och det ska lösas. Men själva innehållet och de två mest konkreta områden som det handlar också, det är ju energi och så är det Svarta havet. Båda de här gynnas Ryssland mest av om det är eldupphör dessutom. För att ukrainarna har tragiskt sett vant sig rätt mycket vid att få sin energi illa åtgången. De är extremt duktiga på reparationer och också hantera långa perioder med rullande elavbrott. Så att man kan det. Det ukrainarna gör är att de slår sönder delar av den ryska oljeindustrin. Och det är svårlagat. Och nu ligger de på kanske 10% enligt medieuppgifter. Och det är lite besvärligt för en råvaruekonomi. Alltså Ryssland bygger på export av olja och gas, och det är som den bortgångna amerikanska senatorn John McCain sa i sin tid, but Russia, that's a gas station masquerading as a country. Så det är extremt viktigt för ryssarna att få slut på det här, men man måste då från rysk sida väga det mot nyttan av att försöka få bort ukrainarna. Det vill säga att det är ukrainarna som ska foga sig, och då har man ju fått lite hjälp från USA. Och samma Svarta havsflottan. Alltså Ukraina, ett land utan flotta, har nu sänkt eller förstört 30% av den ryska Svarta havsflottan. Så de trycker i östra delen av Svarta havet. Och sen är man inte överens om vad är det för som kontrollregimer eller annat. Och ryssarna klagar på att de hade skjutit ner 2 drönare över Svarta havet. Men betyder det att man inte får flyga över Svarta havet om man har andra mål? Eller att det finns inga kontrollregimer. Så att, ja, men det var som jag kunde ha varit tyst. Liksom. Det är allt.
Lubna, det klagas från båda håll på att överenskommelse bryts, men hur ska vi se på det här? Hur mycket överenskommelse är det här egentligen mellan de här länderna?
Det här är ju ingen överenskommelse, det är ett muntligt icke-avtal kan man säga. Och skälet till det är att det finns ingen vilja, framförallt från rysk sida, för att man har inte under de här dryga 3 åren åsatkommit någonting. Målen för Ryssland ligger kvar. Man vill på olika sätt utplåna Ukraina, och därför har man inga incitament att sluta bomba mot ukrainsk energiinfrastruktur. Och istället så har man gått med på ett avtal inom situationstecken för att kanske blidka USA och den sittande Trump-administrationen för att ge på något sätt ett sken av att man visst försöker bana väg för någon slags fred.
I de här pågående samtalen om både vapenvila och ett framtida möjligt fredsavtal så har Putin pratat om något som man kallar realny mir, verklig fred. Stig, vad menar han med det?
För Putin så är det kortsiktiga målet nu att få erkännande av att Ryssland får behålla Krim, också de här fyra regionerna i Ukraina, Luhansk, Donetsk, Cherson och Zaporizhia. Och det är så att med de här fyra regionerna i Ukraina som alltså ryssarna har anfallit och delvis ockuperat, men Putin har redan skrivit in dem som delar av den ryska federationen. De är alltså subjekt redan i den ryska federationen och det finns ingen mekanism för att regioner ska kunna utträda ur ryska federationen. I varje fall så kan Putin aldrig sitta kvar i makten om han släpper de här regionerna som alltså tillhör Ukraina. Och det är ändå hans kortsiktiga mål och han vill då få erkännande av det i en kommande fredsförhandling.
Maria, verklig fred, vad ser Putin framför sig?
Nej, men han är ju inte en fredspresident, han är en krigspresident. Han bygger hela sin popularitet på kriget. Det finns inget annat mål i Ryssland just nu. Man kan se att var sjätte museum är ägnat åt kriget. En majoritet av skolbarnen lär sig militär exercis. Det är, allting är kring krig. Det finns liksom ingenting. Man kan säga att man vill ha fred, men i själva verket så skulle hela Putin-regimen kunna falla samman om det skulle bli en fred, och framförallt om det skulle bli en fred där Ukraina fortfarande står starkt som en suverän stat. För det är det största hotet för Putin-regimen, att den finns kvar.
Och vilka hot skulle det vara att det kan falla samman?
Det som hotar den ryska regimen under Putin, det är ju två saker. Det är dels att det blir en fred där det är rättvisa villkor. För vad ska man säga då? Vad ska man säga att man har uppnått? Man har inte uppnått det man har offrat så mycket för. Och väldigt många människor i Ryssland är medvetna om att de har fått känt in på bara skinnet att de har förlorat ekonomiskt, isolerade. Och de måste säga att de stödjer det här. Men i själva verket tror jag att en majoritet helst vill ha ett annat liv. De vill gå tillbaka till någonting som liknade mer det före det ryska anfallet som ju börjar 2014.
Det finns ett synsätt inom geopolitiken där man tycker att stora stater ska alltid ha stort inflytande över grannländers politiska styrning och strategiska vägval, för att det är det mest realistiska sättet att se på det. Och det här synsättet brukar säga att Ukraina borde inte ha gjort motstånd. Varifrån kommer de här idéerna, Joakim?
Så nu finns det en påtaglig risk att jag blir ännu jobbigare än vad jag brukar. För här kommer jag bli lärare vid Försvarshögskolan trots att jag har slutat och dessutom göra en del andra betraktelser. Alltså det finns ju olika sätt att försöka förstå hur länder fungerar. Och då realismen har ingenting med realism som i dagligt tal att göra, utan det är en tolkningsriktning. Och så finns det liberalismen och konstruktivismen. Alltså alla de här är hur man ser på verkligheten, men ingen av dem är verkligheten. Det är bara ett sätt att försöka begripliggöra det. Tukidides, 400-talet före vår tideräkning. Det här är inte radkorrespondenterna till Peloponnesiska kriget, men ändå. Han sa, när han beskrev det här, att de starka gör som de vill och de små lider det de måste. Om man tror då att det här går direkt att överföra från Aten och Sparta och sånt till en modern värld, då har man gjort det ganska enkelt för sig. Men det gör man om man är hyperrealist, Mearsheimer och andra som förespråkar den där.
En amerikansk
som väldigt först sa att Ukraina borde inte lämna ifrån sig kärnvapnen för det kommer att gå dåligt. Och nu säger han precis samma sak som Moskva säger. Så att problemen med hyperrealismen då är ju att det finns bara de här starka länderna, och styrkan för Ryssland räknas bara då i kärnvapen, inte ekonomiskt eller något annat.
Vi kanske ska säga att det var 1994 som Ukraina lämnade ifrån sig kärnvapen, ja, under påtryckningar till Ryssland.
Det kan ju då ställas mot att det har hänt en del grejer sedan 400 före vår tidräkning. Och liberalismen säger ju att demokrati är bra, det vill säga att vi väljer de som styr oss, vi kan välja bort dem också. Det är lite nytt en bit österut. världen nu handlar ju väldigt mycket om allianser. Och det var ju då också. Men den här tolkningen gör att nej, men är man hyperrealist, ja, men då ska inte små länder, Sverige, Finland, Baltikum. Och dessutom är det lömskt av oss att sluta oss samman. Därför är det ju Ryssland, USA och Kina som ska bestämma. Och då överför man det här som någon slags våt filt och säger bara, nej men foga er, ni är små och svaga. Vilket ju nu visar sig 3 år senare inte stämmer.
Nej, nu har ju Ukraina utmanat Ryssland. Lubna, vad är det som utmanar Putin mest med Ukraina?
Ja, Ukraina är ju på många sätt allt Ryssland inte är, men kanske ja, skulle vilja vara. Ukraina är ett land som är demokratiskt, som erkänner sina problem, som pratar om sina problem med korruption, med massa problem som man har. Och det man är helt öppna med, att det här vill vi förändra och förbättra. Och man gör också det successivt, det går långsamt, men man försöker i alla fall. Och skulle samma rörelse finnas i Ryssland så skulle inte Putin kunna sitta kvar vid makten. Så för Putin är ju den här demokrativiljan, den här strävan efter att vara en del av väst, självbestämmande, den är i sig ett hot mot Putin. För han vill inte ha ett sånt grannland som är fritt, för då kan inte han få finnas.
Stig, de här geopolitiska frågorna, hur spelar allt det här in i det som vi ser hända mellan Washington och Moskva, de här upptinade relationerna?
I den här nya världsordningen som Putin gärna vill se. Det nya är ju att han har fått med Trump på båten. Putin drömmer ju om att gå tillbaka till en värld där 2 supermakter, nu finns Kina också med, men där supermakterna, som det var på det kalla krigets tid, gjorde upp om ordningen i världen, om intressesfärer i Östeuropa och Centraleuropa till exempel. Och nu har han fått med Trump på det här, att Trump struntar ju i Europa och låter Putin göra ungefär som han vill med Europa, därför att det tillhör inte USAs intressesfär längre. Och då så har ju Trump och hans administration redan gett Putin mycket av det som han vill, utan att man ens har börjat förhandla. Ukraina ska ju liksom inte finnas kvar längre som stat, och Ryssland ska få göra som man vill. Det har liksom Trump redan gett Putin innan man börjat fredsförhandlingar.
Donald Trumps särskilda sändebud till Ryssland, Steve Witkoff, träffade nyligen Putin i Moskva. Och när han kom hem sen så blev det ganska stor uppståndelse när han berättade om sin syn på Ryssland och Ukraina. Maria, kan du ge några exempel på vad det var han sa?
Ja, han sa till exempel att Putin är inte någon skurk. Han har inte alls några avsikter med resten av Europa att inta något mer. Och sen så tyckte han att de har ju redan tagit de här 4 regionerna, så de kan de ju såklart få behålla, plus Krimhalvön. Fast han hade ju inte riktigt koll på vad de hette, regionerna. Det här är ju en person som Trump har lärt känna på golfbanan och som är bra på fastighetsaffärer, men som förmodligen skulle ha svårt att pricka in Ukraina på en karta, en blindkarta. Det tror jag inte riktigt skulle gå.
På mitt flöde på plattformen X så exploderade det av ukrainska reaktioner efter Witkoffs uttalanden. Vad var det Ukraina reagerade på, Lubna?
Bland annat så sades det i sociala medier att han verkar som att han har trillat ner från månen. Att det här är en person som antingen inte förstår eller inte vill förstå det som händer i Ukraina. Och att han beter sig på många sätt som att han vore stört förälskad i Putin. Att de byter porträtt med varandra av varandras presidenter. Alltså det är ju verkligen liksom, ja,
det var oljemålningar vi pratade om som de bytte.
Ja. Ja, men så kanske jätteförälskade personer beter sig, jag vet inte. Men problemet för Ukraina är ju att det här är man van vid. Alltså man är van vid att behöva förklara hur saker och ting egentligen är. Man behöver förklara att det rör sig om det här, de här regionerna och inte de som han nämnde, och liksom förklara all fakta. Problemet med Witkoff är att det här är en person som håller i Ukrainas öde på många sätt. Det är en person som kan avgöra Ukrainas framtid och som verkar inte förstå någonting. Så det här i sig är ju ett problem för Ukraina.
Trump-administrationen har nyligen börjat benämna det ryska anfallskriget som den ukrainsk-ryska konflikten. Finns det fler exempel på vart språkbruket kring det här kriget är på väg, Joakim?
Ja, men alltså, det räcker egentligen med att exemplifiera med Witkoffs uttalanden och att man i allt väsentligt köper den ryska bilden. Men att man säger då att nej, men Putin vill ju ha fred. Och just att det är bara några hinder, och de där hindren ligger på ukrainsk sida. Och om man pratar från Witkoffs sida om folkomröstningar. Och dessutom missuppfattar det här när det var omstyckningen inom ramen för Sovjetunionen då på 50-talet, när Krim övergick till republiken Ukraina, alltså inom Sovjetunionen. De här andra okända för Witkoff och oblasten, ja, de har inte varit föremål för det här. Men det vet man inte. Så att hela den här synen på att ja, men det, Zelensky har ju inte riktigt valts, eller ja, visserligen valdes han, men han har ju vägrat att lämna makten. Nej, alltså det är ju så att konstitutionen säger att det, vid krigslagar så har man inte val, och det förnyas ju i parlamentet med jämna mellanrum. Men, nej, men det där förekommer inte i diskussionen. Så att, ja, men ska man vara lite snäll, och det försöker jag ju undvika så mycket man kan, så måste man säga att den amerikanska Trump-administrationens utrikespolitiska förmåga är begränsad.
Stig, vad spelar det för... Jag tänkte fråga Stig, vad spelar det för roll hur vi pratar om det här kriget med de här benämningarna och beteckningarna?
Jag tror att det är väldigt farligt om vi börjar anta det ryska språkbruket. Det är livsfarligt. Ryssland har ju hela tiden talat om att man för inget anfallskrig mot Ukraina, utan det är ett försvarskrig. Och om vi skulle börja kalla kriget för någonting annat så är det livsfarligt. Och vi måste hålla fast vid att det är Putin som är angriparen, det är Putin som är krigsförbrytaren, det är han som har anfallit ett fredligt grannland. Och vi får aldrig liksom anamma det ryska språkbruket.
Maria, vad är det Ryssland vill att vi ska tänka när vi tittar på det här kriget?
Nej, men vi ska köpa bilden av att Ukraina egentligen är ett lillryssland, att de som bor där är egentligen ryssar för de är slaver, och att de inte har någon egen identitet, och att i själva verket så var det Sovjetunionens fall som gjorde att Ukraina blev ett självständigt land. Det fanns ingenting alls som skulle ha gjort det till ett självständigt land egentligen. Och hela den här historieförvanskningen gäller inte bara då Ukraina, utan det gäller också en hel del andra av de forna sovjetländerna som Ryssland tycker att de ska se ut på ett annat sätt. Så att, och det här är ju inte vad Ryssland tycker, utan det här är ju vad Vladimir Putin tycker att vi ska tycka. Och det har han drivit sedan långt före han startade den storskaliga invasionen.
När vi nu har en situation där berättelsen om den ryska invasionen flyter runt på det här sättet med olika beskrivningar, vad är det viktigaste för Ukraina då, Lubna?
Att stå pall, för att problemet med den här tortyrmetoden som Ryssland håller på med är att det är väldigt svårt för Ukraina att behålla orken, att kämpa emot. Börjar man ta bort naglarna, peta ut ögonen på ett land, så kommer man till slut ge upp. Man kommer inte orka. Och Ukraina är väldigt trötta. Fortfarande, 3 år senare, så står Ukraina pall. Men den orken kanske inte är oändlig. Man behöver orka, och för det så behöver man hjälp, och för det behöver man ha en stabil ledning, vilket man nu har.
Tack så mycket. Vi avslutar, så som vi brukar avsluta våra avsnitt, med det vi kallar för veckans kremlologi. En spaning om någonting ni har sett på sistone. Stig, vad har du sett?
När jag ser och hör Trump, hur han godtroget och naivt säger jag accepterar allt som man hör från Putin, så kommer jag att tänka på Ronald Reagan. För när Ronald Reagan till exempel undertecknade ett nedrustningsavtal med Gorbachev i Washington 1987, så sa Reagan att jag har hittat ett ryskt ordspråk som är så här: trust but verify. Alltså lita på men kontrollera efterlevnaden. Och så hade han lärt sig det på ryska också, så sa Reagan så här: doveriai, no proveriai. Att lita på...
Väldigt fint amerikansk accent på ryska.
Ja. Och jag önskar att Trump kunde lära, ta lite lärdom av Ronald Reagan och lära sig det här att kontrollera, lita på men kontrollera efterlevnaden. För det gör han inte.
Lubna, veckans kremlologi.
Ja, trots den svåra situationen så lever ju drömmen om ett annat Ukraina, ett fritt Ukraina. Och det syns på så många plan. Bland annat så har alla arkitekturskolor i Ukraina gått samman och har skapat ett projekt där de bygger upp Ukraina på nytt. Där de restaurerar gamla, inte gamla, byggnader som Ryssland har raserat. Och ja, det här på många sätt ger framtidstro och hopp. Och det visar också på att det finns bland på alla nivåer i samhället.
Joakim, veckans kriminologi.
Jag tänker drista mig till att vara positiv. Och här tycker jag att Emmanuel Macrons senaste uttalanden om europeisk enighet, villighet från europeiska länder att ställa upp med trupp. Han talar om reassurance, alltså säkerhetsstyrkor, inte något fredsbevarande. Och att man ska vara beredd att slåss med ryssen om det behövs. Och det tyder också på en ganska stor europeisk enighet som nu tyvärr då inte är komplett inom EU eller NATO. Men det händer grejer. Det är stora satsningar ekonomiskt på återupprustning till den nivå som man hade under det kalla kriget. För det är ju det är frågan om. Det är inte ny upprustning, det är återupprustning. Och att vi i Sverige också fattar samma beslut. Så att vi går åt rätt håll. Och det betyder också att stödet i Ukraina för deras frihet och vår säkerhet ser, tycker jag, rätt bra ut. Bortsett från USA.
Maria, vad har du sett på sistone?
Nej, men jag tänker på att det som pågår inne i Ryssland just nu är en enorm förstatligande, en nationalisering av företag, utländska företag. Det är över 460 företag som Kreml har tagit över. Men det är också inhemska företag, alltså till exempel ägaren av Domodedovo-flygplatsen, en väldigt stor flygplats. Han har blivit av med den, ett stort jordbruks företags ägare sitter nu häktad, anklagad för ja, svindleri typ. Men det pågår alltså en nationalisering där inte bara då makten men också pengarna samlas i denna lilla klick runt Putin. Och det är väldigt illavarslande.
Tack Maria Persson Lövgren, Stig Fredriksson, Joakim Paasikivi och Luna El Shanti. Producent som har kommit upp här på scenen, Marina Nilsson Malmström. Ni hittar radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio Play. Tekniker Jakob Laller. Jag heter Fredrik Wahlström.
Hej, Fredrik här. Glöm inte att vi har en mailkorg för dina frågor. rkr@sverigesradio.se. Vi hörs i nästa vecka.
P1, lyssnar du till? Klockan är 7.
Och här är Ekot. Allt fler skadas i olyckor med elsparkcyklar. Enligt färsk statistik från Transportstyrelsen så ökade antalet olyckor kraftigt förra året. Shabbat Amin är statistiker på just Transportstyrelsen och han ser risker både med fordonet i sig och hur folk använder det.
Jämfört med till exempel cykel som är också oskyddade, då har vi betydligt mindre hjul som kan vara känsligt för trottoarkanter eller liknande. Men också det här med om de använder fordonet och de är onyktra, alltså, då kan öka risken för olyckor.
5 döda och 4599 skadade. Det är resultatet från 2024 gällande olyckor med elsparkcyklar. Året innan skadades 3400 personer. Samtidigt som skadorna har ökat har hyråkandet, i alla fall i Stockholm, gått ner. Och teorin är därför att ökningen kan ha att göra med fler privata elsparkcyklar. Många av olyckorna sker på kvällstid och på helger. Och värst drabbade är unga män och pojkar. Amin på Transportstyrelsen vill därför vara tydlig med att det är lag på att bära hjälm om man är barn och åker elsparkcykel.
Det gäller samma regler som man har för vanlig cykel. Alltså det är krav på hjälm för upp till 15 år.
Reporter Felix Österpersonne. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar europeiska företag att pausa sina investeringar i USA efter att landet igår presenterade 20%iga tullar på varor från EU. Vi måste ha en kollektiv solidaritet, säger Macron. Och tidigare idag så uppgav en talesperson för Frankrikes regering att landet nu driver på för att EU ska vidta åtgärder mot amerikanska teknikföretag och tjänstesektorn. Och här i Sverige så möts utredningsförslaget att dra in kornas rätt till bete utomhus på sommaren av hård kritik från en rad remissinstanser. Kritikerna varnar för att det är dåligt för kornas hälsa och för att färre kommer att köpa svenskt om förslaget genomförs. Bete är av stor vikt för mjölkkors hälsa, skriver exempelvis Lantbruksuniversitetet. Enligt utredningsförslaget ska mjölkbönder själva få bestämma om deras djur ska vistas på bete eller inte. Och vi avslutar med arkitektur, för det prestigefyllda Kasper Sahlin-priset går i år till besökspaviljongen i Linnéträdgården i Uppsala. En till ytan liten byggnad som gör sällskap med små andra mästerverk i arkitekturhistorien, skriver juryn i sin motivering. Kasper Sahlin-priset har delats ut sedan 1962. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Om flickor på scen och flickskap i dagens samhällsklimat. Det hör vi strax om i dagens P1-kultur. Först och en påminnelse inför imorgon fredag.
Så snällt, Ulf Kristersson, att du vill hjälpa mig att testa frågorna till landskampen.
Självklart.
Nu har vi gått igenom hur slutade och glosförhör och du har...
Misslyckats med båda.
Du visste ju att matpriserna hade ökat med 25% på 3 år. Ja. Så vad kostar en halv liter mjölk idag?
190 000 kronor.
Det är fel.
Nej!
Det gör inget. I landskampen kommer det nya frågor varje fredag 18.05 i P1 eller i appen SR Play.
Det är bra.
Det här är torsdagens P1-kultur. Jag heter Lisa Wall och idag så ska vi prata om flickor på scen. Hur gestaltas de och vad kan vi se om vi speglar oss i dem? Och vi börjar i en riktig klassiker. När Bernardas man dör bestämmer hon sig för att sorgeperioden ska vara i 8 år. Hon låser dörren om sig och sina 5 döttrar. Det är varmt, det är instängt, det är köttigt. Det är Bernardas hus. Ja, kanske är det ett av de mest intensiva kvinnorum som vi har i världsdramatiken. De salar och sovrum som är Bernarda Albas hus. Det är den spanske dramatikern Federico García Lorcas klaustrofobiska klassiker från 1936. Samma år som han mördades av Franco-regimen. Pjäsen är en tryckkokare och har spelats sedan dess, nu på Göteborgs stadsteater med Marie Rickardsson i huvudrollen och kulturredaktionens Jenny Telman har varit där. Hallå där Jenny!
Hallå Lisa!
Du, varför skrev han nu då om de här 5 döttrarna och det här mamma-monstret? Vad är det han vill åt med alla dessa kvinnor?
Ja, alltså dels kan man ju tänka, Lorca var ju homosexuell i ett högkatolskt Spanien på väg mot fascismen. Så det är lätt att föreställa sig att han visste något om kroppen som så här slagfält och syndbärare. Och det är ju kvinnans svär, så då kan det ju passa med en pjäs med generationspjäs med bara kvinnor. Och just den här också, så kan jag tänka mig att han vill visa någonting om... Det här med att förtryckt alltså enkelt blir, du vet, så här, varandras vakter och medlöpare. Hur man liksom sköter bojorna själv. För inte en enda man syns i den här pjäsen. De bara viskas om, men det här kvinnofängelset liksom består. Mm. Så att det där gäller ju även för Gud, kan man ju tänka sig. Alla följer reglerna om synd och skam, men han syns inte. Så du... det är en praktisk klassiker på det sättet.
Ja, du får ta det från början. Vad är det för en pjäs? Vad är det som den handlar om?
Ja, det här är en av Lorcas 3 30-talspjäser. Järma, blodsbröllop och Bernardas hus brukar man se som en trilogi om kringskurna kvinnor. Om att inte få gifta sig, vad det innebär att inte bli mor. Och så är det då Bernardas hus, som du sa, handlar om hur matriarken Bernarda beslutar om att den här döda fadern ska respekteras så mycket så han ska sörjas på heltid i 8 år. Och då stänger hon och 5 medelålders döttrar in sig i ett hus. Och inte en vindpuss ska få komma in. Det ska vara total isolering. Och enda sättet att få ett liv, det är då genom giftermål. Och den äldsta har ett sånt på gång. Den yngsta älskar samma man och spänningen ökar tills det exploderar.
Det här rummet då, de är ju instängda i det här huset. Det är varmt, det brukar vara svartklätt, det brukar vara väldigt klaustrofobiskt. Hur ser det ut i Göteborg?
Ja, men det är annorlunda. Det här fängelset på Göteborgs stora scen, det är stort. Det har nästan flutit ut. Liksom. Scenen har växt med kolsyreröken som ju är teaterns sätt att få mjuka kanter på allting. Det är mörker och skuggor. Och sen är det liksom som en bukett med brudkistor eller likkistor som roterar. Matbordet roterar. Vridscenerna är verkligen igång här. Och det är också ett sätt att visa på den här rundgången, evighetslopen. De kommer ingenstans. Men det kanske maffigaste, på ett sätt enklaste tricket, det är en jättespegel i taket. Alltså tänk dig en rund spegel stort som ett vardagsrum. Mm. Och då projiceras ju det som händer på scenen även i taket. Så att döttrarna kraschar till exempel ner i sina kistor, då ser man dem ju inte, men man ser dem uppifrån. Så på ett sätt så kan man väl tänka sig att man ser
bevakas
dem inifrån. Så frågan blir, det här rummet gör, är det här ens ett hus? Är de i helvetet eller är de i himlen? Eller är det kanske bara en illusion om att de är instängda? Finns det väggar? Det finns väggar. Det finns en hingst som sparkar hårt. Det gör det Bernardas hus på ett inte helt undertydligt sätt. Men det är fint. Det är spännande med det här liksom flytande. Att man inte riktigt vet var man är.
Vad säger den då om kvinnor eller om flickor?
Ja, alltså... Det har ju hänt en del sen den här pjäsen skrevs, kan man ju säga. Alltså, vi har haft liberala stökiga vågor, vi har haft, man bara är nu, så har vi haft MeToo, och nu är inte MeToo så poppis längre, och så kommer en jättelik konservativ våg flytande, och sen så har vi en högljudd, liksom senmodern ung feminism bredvid den, och sen har vi liksom hedersproblematik parallellt med det här, så att jag var också nyfiken på det, vad händer liksom med Bernardas hus, men det är liksom tycker att man har verkligen lyckats med här, Nora Nilsson som är regissör, det är liksom en överenskommelse med publiken, att det går inte att skildra hela det här, vad ska vi säga, patriarkala luftslottet om vem flickor och kvinnor är utan galghumor. Alltså en viss skev ironi. Jo, men du vet att många idéer, de här typen av idéer om kvinnligheten, de är ju absurda. Du vet till exempel idén om att hon är något rent som kan bli smutsigt. Att det feminina är blygsamt, saktmodigt. Det här är en roll som ska spelas och det här har vi petat på ganska mycket. Och den här ensemblen då i Göteborg, den spelar på det sättet att de vet det här. Att under den här väldigt stela könsrollen så finns ju bara vanliga håriga människor. Dumma, lata, smarta.